Mikael Johansson, vd för försvarskoncernen Saab, är veckans gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag och vi spelar in det här programmet fredagen den 9 maj. Välkomna att lyssna. Mikael Johansson, välkommen. Du har ju jobbat på Saab i 40 år. Alltså, hur skulle du beskriva den tid vi befinner oss i nu jämfört med det du varit med om tidigare?
Alltså, de 3-4 senaste åren är ju ingenting som går att likna med de första 36, om jag säger så. Det har ju varit ett enormt uppvaknande i många länder och att man behöver faktiskt satsa pengar för att skapa avskräckning och försvar och att man får leva på det sättet man vill och skydda sitt land. Och det är klart att det är tragiskt att ett krig i Europa som har triggat allt det här, men det startade egentligen lite innan. Så att tillväxt, att öka kapacitet och fokus på leverans är enorm idag jämfört med tidigare.
Mm. Det går ju mycket bra för Saab just nu. Den bästa försäljningen i bolagets historia om man räknar årets första 3 månader. Och det är då främst en del av företaget som säljer robotar, pansarvärn och sånt som granatgeväret Carl Gustav som går bra. Aktiekursen stiger, Saab växer, nyanställer. Är du glad?
Jag är väldigt glad på det sättet vi genomför den här tillväxten och det är väldigt inspirerande ska jag säga. Sen igen då, det är tragiskt att det är ett krig som har triggat det här, men det är också ett väldigt sunt uppvaknande. Och vi gör ju allt för att liksom hantera den efterfrågan som är väldigt stor. Och det är kul att kunna se att vi liksom på 2 år ungefär har tagit in plus 6 000 människor till det här företaget på toppen av vad vi var tidigare. Så vi är mer än 25 000 idag och det är fantastiskt driv i företaget.
Ja, samtidigt är det du var inne på, att goda tider för Saab innebär ju samtidigt dåliga tider för världens säkerhet och att framgångarna beror ju då till betydande del på kriget i Ukraina. Hur förhåller du dig till det?
Nej, men jag ser det som så att man kan helt enkelt inte ta för givet att ingenting otäckt kan hända. Och det är klart att jag vill ha fred som alla andra och inga konflikter i världen. Men tyvärr ser ju inte världen ut så. Och vill vi värna vårt sätt att leva och skydda vår befolkning, vårt samhälle och våra värderingar så får man faktiskt inse att vi behöver ha en avskräckningseffekt så ingen vill komma åt oss. Och det där tycker jag ju liksom att kriget i Ukraina är naturligtvis ett stort misslyckande. Men vi skulle ha gjort det här ändå. Vi skulle inte ha varit i den här fredsperspektivet under så många decennier.
Du har ju sagt flera gånger de senaste åren att Saab behöver långsiktiga ordrar från svenska staten för att kunna rusta Sverige på det sätt som politikerna vill. Har ni fått det nu?
Det går åt det hållet, en positiv trend. Det är väl fortfarande så att man ska förstå det att det är många politiska uttalanden om att spendera mer pengar på försvar av BNP i många länder. Men därifrån att översätta det i försvarsförmågor som sen ska upphandlas och kontrakteras, det tar tid. Så att det är klart att jag skulle önska att vi kunde jobba mer parallellt och att det skulle gå fortare.
Mm. Finns det ett glapp mellan politisk retorik kring upprustning och vilket försvarsmateriel staten sen faktiskt beställer?
Nej, jag skulle inte säga att det är ett glapp. Alltså, inriktningen för vilken förmåga vi behöver och vilken avskräckning vi ska ha naturligtvis, den är ju där finns det inget glapp. Men exakt vad försvarsmakterna sen tycker att man ska komplettera sina försvarsmakter med, det måste ju analyseras och det ska sen översättas till att upphandlas i konkurrens och så vidare. Det är den processen som är ganska lång. Många privata företag investerar ju kraftigt idag. Och det gör vi naturligtvis mycket på risk. Det är klart att vi ser en efterfrågan där borta, det är inte det. Men det är klart att det är risk i det också. Jag skulle önska att man kunde peka ut liksom målbilden lite tydligare, inte bara i vårt land men i ett antal andra europeiska länder.
Vad är det som behöver förtydligas där menar du?
Ja, alltså vi behöver ju förstå vilka lagernivåer ska vi ha vid olika ammunitionstyper, vilken produktionskapacitet i, du kan säga, liksom ammunitionstyper per år eller sensorer per år behöver vi kunna hålla. Vad ska vi kunna skala upp till om det verkligen går riktigt illa så att vi kan investera i rätt förmågor? Och dessutom måste vi naturligtvis skapa nya förmågor också. Det är väl det, den diskussionen behöver bli tätare.
Mm. Känner du att du saknar beslutsunderlag där alltså?
Ja, det kommer ju beslutsunderlag. Det är bara det att det tar en viss tid. Och det ser olika ut i olika länder just nu. Men jag skulle önska att vi kommer ännu tätare i den dialogen för att skapa en bild om vad vi är på väg mer konkret.
Mm. Finns det annat som staten skulle kunna göra nu för att bidra i den här upprustningen?
Ja, så det handlar ju så otroligt mycket också om att omfamna ny teknologi. Det är inte vi kanske som driver den teknologiutvecklingen när vi pratar autonomi, artificiell intelligens, compute, alltså processorkraft med kvantumteknologi och så vidare. Och att upphandla innovation är någonting som vi måste fundera över hur det ska gå till. Det vill säga att man inte exakt vet vad man har för målbild på förmågan, men där man vet att man måste göra någonting med teknologi som är lite vassare. Och det är inte som vanligt att definiera ett system eller en produkt.
Menar du att politikerna behöver acceptera mer av en slags grisen i säckentänkande? Vi behöver hitåt, men vi vet inte exakt hur vi ska nå dit.
Nej, absolut inte. Jag tror man ska tänka mer i förmågan. Det vill säga, jag behöver en förmåga som beskrivs mer i vad försvarsmakterna behöver kunna åstadkomma. Och kanske inte i ett produkt, i ett system. Utan man måste tänka så här att tidigare har man gjort upphandlingar som är en produkt och så sen så gör man kanske en uppgradering eller köper en ny produkt 5 år senare. Man kanske ska tänka lite mer som en iPhone. Man köper alltså en produkt som går att uppgradera med funktionalitet kontinuerligt, därför att så mycket kommer att vara mjukvarudefinierat framöver.
Har Sverige för tröga upphandlingsregler med tanke på den här snabbrörliga teknologin?
Jag tror vi måste se över upphandlingsregler och man måste se över modellen för hur man gör affären. Alltså det kan, jag ser framför mig mer en prenumerationsmodell, ett abonnemang på en förmåga som hela tiden utvecklas. Delvis kommer det se ut så framöver.
Mm. Det är ju inte alltid Saab har klarat av att leverera trots tydliga ordrar. Det finns ett känt exempel, det är ju Sveriges nya ubåt A26, 2 beställda ubåtar som skulle varit klara till 2022 men som nu försenats till bortåt 2030 och som också nästan blivit dubbelt så dyr som man sa från början, bortåt 14 miljarder. Alltså varför klarade inte Saab via Kockums att leverera ubåtar i tid och till den kostnad som man gjort upp om?
Det är väl så här att när vi fick det där kontraktet från början så hade vi alldeles nyss tagit över en verksamhet från Tyskland. Att rusta upp den verksamheten i form av ett modernt varv, att skapa en kompetent arbetsstyrka från 400 personer till nu 2000 ungefär, har ju naturligtvis varit jobbigare än vad vi hade tänkt oss. Och det var ingen lätt analys att göra. Sen har ju då naturligtvis kravbilden på vad en sån här undervattensförmåga ska vara ändrats över tid. Så vi har gjort tillägg till det som vi började göra från början och då har vi också anpassat kost och tid. Och det har varit ett sånt iterativt utvecklingsprojekt.
Samtidigt så är ju, alltså läget är ju skarpare nu. Alltså förseningar får ju mycket större konsekvenser för Sveriges försvar idag än tidigare. Ubåten, den här A26, hade ju till exempel varit väldigt bra att ha nu för Försvarsmakten för att bekämpa de här misstänkta hybridattackerna mot kablar i Östersjön. Alltså vilket är ert ansvar för att den här förseningen faktiskt skapat ett hål nu i Sveriges försvarsförmåga?
Vi har haft åtaganden som vi har följt helt kontinuerligt. Så att jag menar, nu ska ju faktiskt de här båtarna i vårt avtal inte levereras för några år. Så är det ju faktiskt och det har att göra med det vi sa från början.
Men ursprunget var ju 2022.
Ja, men det var ett åtagande som sen snabbt uppgraderades till någonting som inte riktigt var tydligt från början. Och dessutom så finns det naturligtvis gemensamt ansvar att vi inte insåg hur jobbigt det var att bygga upp den här förmågan igen efter att den nästan hade monterats ner. Så att vi har ett åtagande över ett bra samarbete med vår försvarsmakt och FNV och vi kommer att leverera det här på den tid som behövs. Sen ska vi inte glömma bort att vi har uppgraderat Gotlandklassen, gjort det väldigt modern, så det är inte så att det inte finns ett undervattensförmåga i Sverige.
Nej, men samtidigt, alltså, vad tänker du nu? Det pågår ju nu. Det här är en förmåga som Försvarsmakten hade behövt nu. Vad tänker du till att vi inte har A26 nu?
Ja, som jag sa, vi har gjort andra saker parallellt och prioriterat det. Vi har uppgraderat Gotlandklassen. Det betyder inte att vi har liksom målat om den. Det betyder att vi har delat den i två delar bokstavligen. Vi har satt in en ny sektion, en massa nya moderna saker. Och den är i drift i marinen just nu. Så de saknar inte förmåga. Och nu har vi ett åtagande som vi tänker leverera på. Och det är vi överens med vår kund.
Men missbedömde ni möjligheten att klara uppgiften från början?
Gemensamt när Sverige som Team Sverige bestämde sig för att inte ha den här verksamheten i Tyskland utan i Sverige, så gjorde vi nog ett antal missbedömningar hur svårt det var att bygga upp den igen, för den var så nedmonterad. Men nu är den fantastiskt vass och nu kommer vi få en väldigt bra förmåga när de här levereras.
Mm. Kan man lita på att Saab klarar att leverera på utsatt tid i det här nya läget nu när förseningar faktiskt blir ödesdigra för Sveriges försvar?
Det kan man absolut göra. Man ska veta att vi som företag investerar väldigt proaktivt för att höja vår kapacitet innan vi har de faktiska kontrakten. Vi har fyrdubblat våra investeringar från 22 till 25 i antal miljarder per år som vi lägger på att säkerställa att vi har kapacitet, duktiga människor, produktionslinor, nya lokaler att verka i. Vi investerar i ett nytt sätt att arbeta, så det är klart man kan lita på Saab att man kan leverera.
Mm. Vi ska tala lite om geopolitik nu. Den globala säkerhetsordningen är ju i gungning nu efter att USA tycks ha slagit in på en ny väg i säkerhetspolitiken under president Trump, som ju verkar vilja lämna den säkerhetsordning som gällt i 80 år där USA och Europa varit nära allierade. Kan vi lita på relationen till USA på det sätt vi har gjort tidigare?
Alltså jag kan ju bara uttala mig från ett industriellt perspektiv. Ett, det är väldigt viktigt att Europa tar ett eget stort ansvar för vår egen säkerhet och har ett eget starkt försvar och inte har ett sånt starkt beroende av USA. Jag menar, det har ju kommit siffror på att vi har upphandlat till 78% under ett visst år förmågor och system utanför Europa. Det där måste ju vändas. Vi måste göra mer i Europa för att bygga den här förmågan. Och det tycker kommissionen också, det har man satt en strategi runt, och det tycker jag är helt rätt väg att gå. Sen är den transatlantiska länken väldigt viktig. Vi har väldigt bra relationer med amerikansk industri. Vi finns etablerade i USA, betraktas som ett lokalt amerikanskt företag i USA. Vi står för stora viktiga delar i deras försvarsförmåga. Så den här länken hoppas jag verkligen kommer fortsätta vara stark. Men det är inget snack om att vi måste ta ett mycket större ansvar i Europa.
Ja, men jag antar att ni skissar på olika scenarier, också sådana som varit otänkbara tidigare. Alltså, hur förbereder ni för en tid när USA inte är en allierad till Europa på det sätt som det varit tidigare?
Det är klart att det vi gör, det är ju att hjälpa ett europeiskt perspektiv till att börja med. Det finns ju gap som Europa måste bygga upp själva. Det finns kapacitet som Europa inte har idag, men också förmågor som vi faktiskt måste hjälpa Europa att bygga upp. Och det lägger vi väldigt mycket kraft. Så det är ju indirekt ett sätt att säga att vi blir mer självförsörjande i ett europeiskt perspektiv och kan ta hand om vår egen säkerhet. Så det scenariot är ju klart vi jobbar med. Sen jobbar vi stenhårt på att fortsätta utveckla vår verksamhet i USA också, för att det här ska vara en viktig transatlantisk länk. Och vi har naturligtvis duktiga underleverantörer till våra system i USA. Vi har ju inte tänkt oss ett scenario naturligtvis där det blir total disconnect mellan USA och Europa, och det tror jag inte är sannolikt heller.
Nej, men överväger ni till exempel att flytta mer tillverkning till USA för att minska risker då kring Trump-administrationens olika drag?
Alltså, vi har en strategi i USA där vi behöver bygga upp vår liksom verksamhet. Så att, jag menar, det är ingen hemlighet att vi nu bygger en ny fabrik i Michigan för precisionsvapen och supportvapen. Därför att dels är det en viktig kund för oss, men det är också ett ställe att exportera från. Och sen bygger vi skolflygplanet tillsammans med Boeing som vi producerar i många hundra exemplar. Så att det är klart att vi utvecklar vår verksamhet i USA.
Men är det en strategisk förflyttning ni ser framför er mer i USA?
Ja, ingenting att göra med det senare, liksom utvecklingen av retoriken, utan det här har vi haft som strategi länge, att bygga upp verksamhet på det här sättet.
Om man också beaktar Trumps handelskrig med fler och högre tullar, vad innebär det för Saab?
Alltså, handelskrig är ju aldrig bra. Tariffer och handelskrig är ju ingenting jag skulle se helst skulle vara överhuvudtaget. Men Det är nog så att vi är lite mer motståndskraftiga mot de här tarifferna initialt i alla fall, därför att vi bär normalt lite mer lager, den typen av industri vi är. Vi har liksom inte ett ställe i världen som producerar massa komponenter som nu liksom belastas med tariffer, utan det är ganska spritt. Det vill säga, vi regionaliserar våra försörjningskedjor rätt mycket kopplat till kontinenterna. Det vill säga, det vi gör i USA är väldigt mycket amerikanskt, det vi gör mycket i Europa är rätt mycket europeisk försörjningskedja. Men det finns globala försörjningskedjor som påverkas till slut. Så att över tid så är det här, vi är inte liksom immuna mot ett handelskrig, men vi är lite mer sekt påverkade, om man säger så.
Mm. Om vi talar om det här med amerikanska komponenter i era produkter och effekterna av dem. Vi har ju då er kanske mest berömda produkt, stridsflygplanen Gripen, där man ibland räknar med att ungefär hälften av komponenterna görs av amerikanerna, motorn till exempel. Finns det risker i det?
Jag skulle inte se det på det sättet. Eller jag har inga signaler om att jag förstår precis att den här mediala grejen runt att till exempel USA inte skulle tillåta Colombia att få Gripen och stänga möjligheten för att General Electric skulle leverera motorn till oss. Det är ju sånt som händer i kampanjer där vi har konkurrenter och som en medial sak kan liksom spela upp. Vi har en jättebra relation till våra amerikanska leverantörer. Vi har alla licenser på plats för att leverera de här sakerna. Så jag ser inte ett scenario där det kan hända. Och dessutom är det så igen att det är inte bara åt ena hållet förstås. Det finns ett beroende av leverantörer. Det är så åt andra hållet också. Så det är ju så att amerikanerna också är beroende på att vi gör rätt för oss i USA.
Mm.
Så att jag ser inte det där, att det där kan bli en total disconnect.
Nej, men många av dina resonemang bygger på då att på något sätt gällande avtal gäller, att påskrivna kontrakt gäller. Trump-administrationen har ju inte alltid visat respekt för rättsprinciper. Hur säker kan du vara på att påskrivna kontrakt gäller?
Jag måste utgå från att liksom systemet fungerar och att gällande kontrakt gäller. Det finns samarbetsavtal på försvarsområdet mellan Sverige och USA som är starka. Vi har starka avtal med amerikansk industri. Jag kan inte se att de skulle bara plötsligt drivas upp, för då har man ju förstört allt som heter regelbaserad världsordning. Och jag har svårt att se att det ska hända.
Mm. En sak som varit aktuell nu av en annan karaktär är att president Trump har krävt att europeiska bolag ska följa hans politik som förbjuder riktlinjer om mångfald och inkludering om de gör affärer med den amerikanska staten. Saab har ju en hållbarhetsstrategi med mål kring just detta med mångfald och inkludering. Har ni något av önskemål från USA om att tona ner det där?
Nej, vi har inte något specifikt sånt krav på oss, men däremot så har vi naturligtvis tittat över alla våra policies i det område, att de är välformulerade, att de fortfarande gäller i ett fortsatt scenario. Det gör de ju. Alltså vi har en stark värdering runt att vi gör allt detta för att det är bra för våra ägare, för bolaget. Att diversifiering och mångfald och inkludering och respekt för varandras olikheter och att alla ska ha lika värde är otroligt bra för ett företag. Men det handlar inte om kvotering. Men däremot så ska man en strävan att ha en diversifierad verksamhet på det sättet. Och det står jag fullt bakom och det kommer vi fortsätta om.
Ja, kan du lova att ni behåller de här målen ni har nu kring mångfald och så vidare, oavsett vad USAs regering har för synpunkter?
Vi driver de här målen vidare, och när vi har gjort våra analyser av de här policies också ur ett amerikanskt perspektiv så är de välformulerade. Vi har inte fått några krav på att göra något annorlunda.
Mm. Det här är Ekots lördagsintervju med försvarskoncernen Saabs vd Mikael Johansson. Alltså, Saabs vapen och krigsmateriel används ju nu i skarpa strider i en ny skala. Främst genom då att olika västländer har donerat försvarsmateriel till Ukraina. Vad har ni lärt er av kriget i Ukraina när det ni tillverkar nu används mer i krig?
Nej, men det är klart att vi försöker få så mycket information som möjligt om hur våra system fungerar och inte minst också hur motståndarens system fungerar i en sån situation. Det ger ju oss ett sätt att snabbt anpassa systemen och förstå om de har några brister i den typen av konflikt. Så att det är en jätteviktig erfarenhet.
Kan du ge några exempel?
Nej, men inte minst ur ett träningsutbildnings- logistikperspektiv, hur man måste kunna försörja någonting som är i en sån het miljö, om man får uttrycka mig så. Men också naturligtvis en del funktionalitet på olika saker har vi ju fått förstå att vi måste anpassa snabbare. Och teknologin går så fort i det landet, så att informationsflödet är en sån sak som jag lärt oss mycket om när en konflikt är så pass innovativ, om man får uttrycka sig så också.
Mm. Vad handlar det om? Kan du ge några ytterligare exempel på vad när det gäller teknikflödet som jag har lärt dig?
Ja, men saker som används kan ju bli elektroniskt utstörda till exempel. Och den cykeln från att anpassa ett system för att inte bli elektroniskt utstörd kan ju handla om veckor. Hela tiden måste systemet utvecklas för att stå emot den typen av saker.
Mm. Det har ju skett en glidning, får man nu ändå säga, från att era system mest fungerat som avskräckning historiskt till att de nu i ökande utsträckning då används i skarp strid. I klartext då att era produkter dödar fler nu än tidigare. Hur tänker du kring det?
Ja, men mitt fundament och det jag tror väldigt hårt på är att vi måste ha en möjlighet att i värsta fall skydda oss, att hålla våra samhällen och befolkningar säkra. Och det är klart att om det kommer till det värsta så måste ju de här sakerna vi gör vara väldigt vassa och fungera. För annars är det ju meningslöst, så att säga. Allt som handlar om konflikter och krig är ju totala misslyckanden, bara tragedi. Det är ingenting man vill ha. Men man måste inse att liksom, det finns spänningar i världen av olika skäl. Och då är det väldigt bra att ibland kunna visa muskler och äta. Ibland bara att man har koll på vad någon annan gör genom bra underrättelser, information, sensorer och så vidare. Och ibland när man tyvärr måste liksom avskräcka med vapenmakt, så att säga, då måste det också vara bra grejer. Men i grunden så vill jag också ha fred och inte konflikter. Men vi ska vara beredda att kunna hantera det om det värsta skulle hända.
Mm. Det land som ni sålde mest till förra året då efter Sverige, det är Förenade Arabemiraten, som är en diktatur som varit involverad i en rad väpnade konflikter, bland annat då det extremt dödliga inbördeskriget i Sudan. Alltså exporten av krigsmateriel, det är ju noggrant reglerad av myndigheter, och så följer ju alla lagar kring export av krigsmateriel. Men ändå, varför exporterar Saab till Förenade Arabemiraten?
I grunden måste man förhålla sig till en FN-konvention, så att alla har rätt att försvara sig och alla har rätt att liksom, ha ett försvar. Och sen får man ju bedöma utifrån ett utrikespolitiskt perspektiv vilka länder ska vi kunna samarbeta med, och där värderas det, som du är inne på, liksom via myndigheten ISP ett antal kriterier för ska vi verkligen exportera till det här landet. Men i grunden handlar det om en viktig sak: om det stöttar svensk förmåga att ha egen förmåga i vårt land genom att vi exporterar, så väger det väldigt tungt. Och i det här fallet så handlar det ju främst om GlobalEye, som är ett övervakningssystem som sen då Sverige har en möjlighet att just nu få upphandla och använda ett nordiskt och ett NATO-perspektiv som vi annars inte hade haft. Och det är de bedömningarna man gör. Vi själva som bolag gör ju alltid en analys av hur komplicerat är det att göra en sån här affär i ett visst land utanför själva exportbeslutet, så att säga. Så att vi exakt vet vilka som är involverade, så att vi kan hantera antikorruptionsfrågorna fullt ut. Så det här är ju djupa analyser innan man kommer dit.
Ja, men allting som är lagligt är ju alltså samtidigt inte lämpligt ändå. Vad är det som gör att ni gör bedömningen att det är lämpligt, trots att ni har lov till det, men varför är det lämpligt?
Ja, men det här lutar vi oss på i en dialog med vårt eget land och de bästa bedömningarna man ska göra utifrån liksom ett utrikespolitiskt perspektiv. Och jag kan inte vara ett eget utrikesdepartement, så jag måste ha en dialog med de som är experter på detta. Och sen har vi en extremt skarp exportkontrolllagstiftning i det här landet som vi då har etablerat via en myndighet. Och det är så vi kan agera i en värld som bygger på handel och där vi har behov av att ha egna förmågor. Mm.
Så ni måste på något sätt sälja, eller ni behöver sälja till Förenade Arabemiraten för att på sikt kunna använda det i Sverige och skydda den svenska förmågan?
Det är en av de avvägningarna som har gjorts, ja.
Mm. Jag har också hört er använda argument, jag har hört dig tidigare i det här programmet tala om att värna vårt sätt att leva, att det handlar om att skydda demokrati och mänskliga rättigheter och så vidare i Sverige och världen, frihet. det finns väl tillräckligt mycket demokratier ändå i världen som också behöver rusta upp och som också behöver era produkter. Varför måste det säljas till diktatur i så fall?
Alltså i huvudsak så, huvuddelen av det vi gör, gör vi till helt okontroversiella länder. Och ibland blir det svårare avvägningar. Och så kommer det se ut för alla länder. Och det är bättre att ha en relation med ett land som Sverige ibland än att ha en relation med ett land som är på väg i någon riktning som man ändå gillar och tycker man kan exportera i. Så det är bättre att vi gör det än någon annan gör det. Men i huvuddelen måste jag bara understryka det att de allra flesta exportaffärer vi gör är till helt okontroversiella länder.
Mm. Hur säkerställer ni då att de här produkterna inte används då för att upprätthålla förtrycket i Förenade Arabemiraten?
Ja, det är en analys som görs i den här beredningen till att börja med. Och sen är det väldigt viktigt att påpeka att varje gång vi gör en sån här affär till ett land där man har gjort en sån analys så är det ett slutanvändarintyg som är ofantligt viktigt. Det här landet har inte rätt att göra vad man vill med sakerna. Man kan inte bara vidarebefordra sakerna. Man kan inte liksom ibland göra vad man vill med sakerna. Så det där ingår ju i hela analysen. Men sen kan man ju aldrig förespegla något land om det handlar i konflikt eller inte i en framtid. Och det är klart att ett land som köper försvarsmateriel kommer vilja försvara sig och använda materielen i ett värsta läge också.
Om man vänder på frågan, har Sverige för hårda regler kring export av krigsmateriel i det här nya farligare säkerhetsläget? Borde det här demokratikriteriet för krigsmaterielexport göras mindre strikt?
Jag ska inte recensera på det sättet. Jag skulle nog säga så här att nu är vi del av en allians, NATO. Och då vet jag att det görs en översyn av regelverket så att vi kan hantera vårt exportregelverk i förhållande till NATO. Det är mera sådana saker som är viktiga tycker jag, att vi är en allians. Och det måste harmoniseras kopplat till alliansen och vad de behöver än att ifrågasätta hela exportregelverket.
Mm. Vi avrundar med, det talas ju nu väldigt mycket om att Europa fort behöver uppnå det man kallar för strategisk autonomi. Vi har varit inne på det lite tidigare. Alltså hur mycket är det kvar skulle du säga innan Europa klarar sig utan USA när det gäller säkerheten?
En oerhört svår fråga därför att det är så olika områden som man måste titta på när man säger det. Jag tror vi i ett... Om man tar stridsflyg eller ubåtar så har vi bra förmåga i Europa och flera olika system. Mycket ammunitionsförmåga. Men börjar man titta på rymd till exempel och underrättelseinhämtning via rymden eller stora luftförsvarssystem där man kan kalla såna här domer som skyddar städer och så med både lång räckvidd och korträckviddig förmåga så är det en lite längre resa. Så det är en blandning av vilka gap vi har att fylla.
Mm. Det finns ju nu stora planer då för upprustning av Europa. Den här stora Rearm Europe-satsningen. Ursula von der Leyen har pratat om 800 miljarder euro som ska kunna användas där. Vad kommer det att betyda för Saab?
Det är svårt att veta faktiskt, för att Rearm Europe är ju ett sätt att ge nationerna en möjlighet att dels låna pengar, de här safe 150 miljarder, och sen har vi ändå lite regelverkslättnader.
Ja, det är ju mest budgetregler och just lån.
Exakt.
Det handlar om.
Och det betyder ju att liksom, det är inte kommissionen och Europa i Bryssel som bestämmer att nu kör vi igång ett projekt tillsammans, nu lägger vi pengarna på det här, utan nationerna måste ju bestämma sig för att använda den här möjligheten för att öka sina försvarsutgifter. Och vissa länder är redan kraftigt skuldsatta och är tveksamt om de kommer gå den vägen. Vissa länder har bra statsfinanser som Sverige till exempel som kanske inte utnyttjar det. Det tror jag inte, men jag vet inte 100. Väldigt svårbedömt, men det är ett bra initiativ för att få debatten att få möjligheterna och verktyg för att länder ska spendera mer och ha råd.
De här låneinstrumentet har pratats om, det där som kallas för SAFE. Det är väl då 100 miljarder euro man har talat om, billiga lån till medlemsstaterna. Och det finns ju då ett villkor att det ska vara europeiska grejer och också när det gäller komponenter och insatsvaror, om jag har förstått det rätt. Kommer Saabs produkter att kvala in här? Innehåller de tillräckligt mycket europeiska komponenter för att få en del av SAFE?
Absolut. I stort absolut. Det är ju... Dessutom så ska vi göra några nya saker tillsammans med europeiska partner, så att det är klart att vi kan klara av det. Sen är ju inte regelverket helt klart, ska jag påpeka, liksom, till vilket djup ska de här produkterna liksom vara helt europeiska. Att man har designkontroll över dem, att kunna hantera dem utan att kunna liksom bli helt påverkade är ju väldigt viktigt. Men jag tror att vi kommer naturligtvis ha ett globalt nätverk av leverantörer fortfarande också. Och man ska inte gå för långt i djupet i produkterna, tror jag, för att snabbt komma framåt. Mm.
Tack så mycket, Mikael Johansson, vd för försvarskoncernen Saab. Tack för att du var med i lördagsintervjun.
Tack själv.
Och nu har Ekots försvarspolitiska reporter Mats Eriksson kommit in i studion. Välkommen.
Tackar.
Du har lyssnat på den här intervjun med Mikael Johansson från Saab. Vilka är dina intryck?
Jo, men han är ju en person som varit med om sådana här saker förut. Han vet hur han diskuterar till exempel det här skillnaden mellan diktatur och demokrati och liknande saker. Det är ju alltid känsliga frågor vad gäller vapenexport och så vidare. Och en annan fråga som var uppe var ju till exempel det här med de svenska nya ubåtarna, där han försökte förklara och försvara hur det kommer sig att de har blivit så mycket försenade. Det där är ju en känslig fråga och många politiker som undrar över det där och är rätt kritiska.
Ja, alltså vilken betydelse har det här ubåtsprojektet A26 och förseningen där?
Ja, så rent förmågemässigt så har det förstås betydelse. Gotlandsubåtarna har varit bra och har säkert blivit ännu bättre. Men det här är ju den ännu bättre ubåten och det finns behov nu. Och nu, som ni var inne på, den har blivit mycket dyrare. Vi vet fortfarande inte om den kommer att vara ute i vattnet 2030 någon gång och fungera. Det vet vi ju först då. Hittills har det ju blivit förseningar lite då och då. Men han var ju också väldigt tydlig med att det här är inte bara Saabs ansvar. Det var en gemensamt felaktig bedömning, eller man gjorde inte korrekta bedömningar då. Uppenbarligen så syftade han på FMV, kanske regeringen, som var ju de som låg bakom lite grann att Saab fick det här från tyska ThyssenKrupp, eller mer eller mindre lyftes ut ur ThyssenKrupp. Och där förstod man inte hur svårt det här var. Det gjorde, så att där, det är inte bara Saabs fel, det fick han vara tydlig med.
Mm. En annan del av intervjun handlade ju om relationen till USA med president Trump och hans steg bort från den världsordning som har gällt där. USA och Europa har varit allierade i 80 år. Gäller det fortfarande? Vad hörde du där?
Ja, att han ändå är väldigt tydlig med att han tror på fortsatt god relation, att han tror att kontrakten ska hållas och trycker på den ömsesidiga relationen. USA är ju en fruktansvärt viktig nation vad det gäller försvar och ekonomi. Så många stora företag som gör så många komponenter, så att de måste ju ha en god relation till USA. Skulle det här fallera på något sätt, då blir det riktigt allvarligt för Saab, för att jag menar, till exempel Gripen är till väldigt stor del amerikanskt. Även i andra maskiner, vapen, så finns det de här delarna. Så att han måste ju verkligen tro på det och satsa på det, men det är svårt för honom att ifrågasätta USA på det sättet.
Mm. Någon mer av intresse?
Ja, men han trycker också på att det kommer gå snabbare om man behöver vara mer flexibel. Alltså, vapensystem har ofta beställts väldigt långt framåt, långa stora serier, mycket utvecklingstid. Nu har vi mycket artificiell intelligens, teknik, utveckling, saker som robotar i luften som själva kan utvecklas, alltså drönare helt enkelt, också till havs. Och det där liknande system och det, vad de betyder, kommer betyda mer. Och då måste Saab vara flink och hänga med på detta. För det kommer ju helt nya företag nu som är mer inriktade på datorstyrd utveckling. Och där hänger inte Saab med, så är det lätt att komma på bakfoten jämfört med de nya vapnen som tar allt större utrymme, exempelvis Ukraina.
Mm. Vad bör man hålla koll på framöver vad gäller Saab?
Ja, en viktig punkt förstås är vad som händer framöver med försvarsindustriernas liksom efterfrågan på försvarsindustrin. Och det är ju inte minst viktigt vad det gäller NATO-toppmötet i Haag i sommar. För då kommer man ju sannolikt få nya mål för hur stor del av BNP som länderna bör lägga på försvar. 3,5% har ju NATOs generalsekreterare talat om, och det har ju i praktiken Ulf Kristersson, får man nog säga, bekräftat också. Så behoven kommer att finnas där. Då gäller det för Saab att ha varit med rätt utrustning, det som många är intresserade av och så vidare.
Ja, det blir väl också eventuellt någon typ av inriktning vilka NATO-länder som ska ansvara för vad. Ja, att Sverige kan få uppgifter så att säga vid mötet.
Ja, precis. Inriktningen har delvis kommit på pappret så att säga, men nu blir det, konkretiseras det med förmågemål för respektive land. Exakt där ska ni ställa upp med i de här lägena på de här geografiska områdena med den här typen av utrustning. Så att det kommer absolut vara viktigt. Det kan ju också påverka vad Sverige behöver, och vad Sverige behöver blir ju förstås tydligt för Saab och viktigt. Men de exporterar ju väldigt mycket utomlands också, som vi hörde.
Ja, så om Sverige skulle få mer ansvar på ett ännu tydligare sätt för Östersjön, så kanske det blir viktigt att det blir fart på de där ubåtarna.
Då kommer det bli viktigt med ubåtarna.
Mm. Det var allt för idag. Tack så mycket, Mats Eriksson. Tekniken idag har skötts av Fredrika Brunius, producent Maja Lagerkrans. Nästa vecka så är Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén gäst i Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.